Välkomna till 38:e avsnittet av 5 juli-podden med mig, Carl Andersson, och med Henrik Hax Alexandersson. Välkommen, Hax.
Tack, tack.
Idag är det den 31 januari 2017, tisdag, och till att börja med kan vi säga att i lördags var det World Privacy Day. Eller,
hurra!
Hurra!
Hur firade vi den?
Dataskyddsdagen. Ja, jag missade att den ens existerade.
Alla missade att den ens existerade.
Ja, eller hur?
Ja, vi får nog se till att men få lite mer fart på det där nästa år.
Fast det finns ju inget att fira. Det är väl därför också. Varför ska man...
Stor protestdag.
Ja.
Människor måste samlas på gatorna, resa sig och slå tillbaka.
Okej, det skulle man möjligtvis kunna göra. Sen är det en väldigt viktig dag idag, för idag kommer nämligen Patent- och marknadsöverdomstolens dom i målet mellan Bredbandsbolaget och filmbolagen. Filmbolagen är ju Universal, Warner, Nordisk Film, det är väl SF också, och SVT tror jag är inblandade. Det är ju så att de vill att Bredbandsbolaget ska blockera The Pirate Bay och Sve-filmer på grund av upphovsrättsbrott. Och Bredbandsbolaget säger att vi ska inte gå in och blockera enskilda sajter. Och det här målet har pågått i 2 år. Och nu i början av december förra året så var huvudförhandlingen i Patent- och marknadsöverdomstolen, som är en nyinrättad domstol som är en del av Svea hovrätt. Och man kan inte överklaga från den. Så vi sitter här och laddar om sidan för att se om utslaget har kommit. Och det har det faktiskt inte gjort än.
Nej. Men då kan vi istället ta nyheter som vi känner till. Du hade någonting om PTS och Telia, va?
Ja, det är ju den här följetongen om nätneutralitet som vi dels diskuterade i vårt nätneutralitetsavsnitt, men också har nämnt i övrigt också, nämligen att Telia erbjöd sina kunder så kallad frisurf på 6 stycken olika appar. Och det här bröt mot nätneutralitetsreglerna, för att man ska inte gynna vissa företag framför andra. Så PTS menade att Telia hade gjort fel. Telia överklagade. Och det som hände i tisdags för en vecka sedan, precis efter att vi hade spelat in den podcasten, var att PTS inte godtog Telias överklagan, utan PTS har gett Telia ett föreläggande. De måste sluta att erbjuda så kallad gratis surf. Och Telia har 3 veckor på sig att överklaga nu.
Och nätneutralitet är en komplicerad fråga. Därför har vi en hel specialsändning om det ämnet som ni kan hitta i vårt arkiv på SoundCloud eller YouTube.
Precis, eller på 5july.org/podcast där man kan ladda ner allting utan att behöva registrera sig någonstans. Och då kan vi väl gå vidare till lite nyheter runt om i världen.
Just det, bra.
Nu ska du få kaffe här, äntligen. Ursäkta.
Vi kan konstatera att, pratade du förra veckan om att belgarna i EU:s ministerråd vill införa registrering av passagerare som åker tåg, buss eller båt internationellt. Och det där är ju någonting, ett förslag som har varit uppe på tapeten tidigare.
Men det vi pratade om förut, var det att belgarna ville att det här skulle regleras på EU-nivå?
Just det, precis.
Att man skulle registrera fler än bara flygpassagerare.
Ja, just det. Där har inget hänt. Men däremot så har då enskilda länder slagit sig samman, nämligen Belgien, Frankrike och Nederländerna, och bestämt sig för att börja registrera information om passagerare som åker tåg över gränserna, de internationella tågen.
Okej, Belgien, Frankrike och Nederländerna,
ja.
Folk som åker mellan de länderna då.
Precis, med de olika snabbtågen, Tallis och Eurostar. Eurostar har väl redan passkontroll innan man får stiga på, men snabbtågen mellan till exempel ja, Bryssel, Paris, Bryssel, Amsterdam. Det har ju varit väldigt bekvämt. Det är ju bara, liksom bara att stiga på som vilket vanligt tåg som helst. Men nu ska det alltså bli massa krångel och registrering. Mm. Och detta är något som de här tre länderna har kommit överens om tillsammans. Intressant nog, man har ju de här Tallys-snabbtågen även till Köln. Så att man försökte få med tyskarna. Men tyskarna säger än så länge nej till detta.
Varför tror du att de gör det?
Jag tror nog att... jag hoppas att det finns något allmänt motstånd mot övervakning kvar i den tyska folksjälen. Motvilja mot registrering.
Ja, det var ju någon som kommenterade att det kanske är för att det är valår i Tyskland i år. Men det bygger ju i så fall på att man tror att väljarna
Precis.
Är kritiska mot Precis. Den här typen av registrering. Och det kanske de inte alls är.
Men nu när jag har sagt något snällt om tyskarna så kan vi gå vidare och konstatera att tyskarna har misslyckats med en sak, eller det har blivit uppstått problem, nämligen när det gäller whistleblowers, alltså människor som läcker information om maktmissbruk och oegentligheter. Där har Tyskland nu tagit fram en ny lag som verkar mer handla egentligen om företagshemligheter. Och det är ju naturligtvis som så att företag måste ha rätt att ha hemligheter, och man får inte ägna sig åt industrispionage och så. Men nu har det visat sig att den här nya lagen slår så brett så att det även blir ett hot mot whistleblowers, mot människor som går till media för att avslöja oegentligheter. Och det finns då ett visst skydd, om jag förstått det hela rätt, i den här nya lagen som säger att om det är inom citationstecken riktiga journalister som tar emot materialet så är det förmodligen okej. Men om det skulle vara till exempel en frilansjournalist eller en bloggare
eller sådana som vi
eller en aktivistgrupp som tar emot informationen, då kan det bli tråkiga påföljder.
Men du sa att det här var en bieffekt egentligen, att visselblåseri drabbas. Men jag förstod inte riktigt vad som är huvudsyftet med lagen. Ska det skydda företagshemligheter?
Ja, om jag har begripit hela rätt så är detta den tyska implementeringen av vad EU nu håller på att jobba med när det gäller skydd av företagshemligheter.
Mm-hmm. Men det har väl varit... Jaha, företagshemligheter, det har man ju fått ha som företag tidigare.
Ja. Det får man fortfarande ha.
Och nu ska det skyddas bättre.
Ja,
då?
Precis.
Rent konkret, hur?
Strängare lagstiftning, hårdare lagstiftning, hårdare straff, mera ajabaja, mera peka med hitta med fingret.
Okej. För att förhindra spionage då, eller att media nosar för mycket?
Ja,
eller?
Och för att förmodligen också, syftet är bland annat också att hindra att folk som slutar på företag tar med sig information till en konkurrent och sådär.
Just det.
Det fanns ju ett syfte, och det fanns ju till och med ett begripligt syfte, men som det är skrivet nu så är det alltså riskerar att slå fel, och därför så är frågan numera hänskjuten till den tyska konstitutionsdomstolen i Karlsruhe.
Ah, ja, de som testar om lagar är förenliga med författningen.
Precis så.
Och när får vi reda på hur det går i det fallet?
Det vet jag inte. Mm. Men vi håller ett öga på det där.
Ja.
Sen kan vi ju på de internationella nyheterna också konstatera att Europol och Interpol och andra myndigheter har haft en konferens, jag tror det var i Qatar, där man har tittat närmare på bitcoin och bitcoin i sammanhanget penningtvätt. EU är ju fullständigt rabiata när det gäller penningtvätt. Människor blir korsförhörda om de ska sätta in pengar på sitt eget konto. Eller
köpa en sms-biljett på SL.
I princip. Där finns ju då tyvärr rätt stort lagstöd för ytterligare åtgärder. Nu vill då tydligen Interpol och Europol att detta ska gå ut över bitcoin, där man bland annat har åsikter om så kallade tumblers.
Vad är nu det?
Det är ju som så att Bitcoin är ju faktiskt inte helt anonymt. Det är många som tror det, men det går ju att följa transaktionerna i den här ledgen. Och om du inte har gjort något annat än bara en transaktion så finns det ju ingen koppling till dig. Men om du kanske med samma plånbok har gjort någonting annat, då är det möjligt att du går och spara. Därför finns det så kallade tumblers där bitcoin stoppas in i ena ändan och så skickas de fram och tillbaka och växlas mellan olika konton och så kommer i princip samma summa ut i andra ändan. Aha. Med en mindre serviceavgift. Och då är de totalt anonymiserade.
Ja, eller man skulle väl teoretiskt kunna följa baklänges då?
Ja, det är något meck de gör där, okay, som gör att...
Okej, det anonymiserar stora, ja, summor bitcoin alltså.
Ja, precis. Och så kan vi ju inte ha det, tycker Europol och Interpol.
Men nu måste jag fråga dig, tycker du att det ska vara så? För ärligt talat, det är ju en sak att jag blir jävligt irriterad när jag måste registrera mig för att köpa, som sagt, en sms-biljett på SL. Men ska man verkligen kunna köra in en fet summa pengar i ena änden och helt anonymisera den? Jag menar, det är ju de stora summorna. Det är väl bra att polisen har koll på dem. Det är ju de som kan gå till terrorism med mera.
Jag tycker inte att man ska göra anonymitet till ett brott.
Fast stater har ju redan koll på folks bankkonton och vem som äger pengar.
Det finns ingen anledning att ge dem större kontroll.
Men tänk om det ökar terrorismen?
Det tror jag inte. Terrorfinansieringen tror jag sker på helt andra sätt.
Ja, i och för sig. Vi har ju kommenterat det tidigare att när olika terrorgrupper tar gisslan till exempel så är det en lite halv hemlighet att stater kanske betalar de personerna. Och då brukar du säga att vad är den största valutan som finansierar terrorism? Jo, dollar.
Ja, precis. Det om detta.
Mm.
Nu ska vi se vad vi hade på listan mer.
Ja, jag tycker vi går över till USA nu faktiskt.
Ja, och Amerika-relaterat. Vi kan börja med något EU-Amerika-relaterat. Mm. Vi har ju tjatat till förbannelse i den här podden om... dataskyddet för europeisk persondata som överförs till USA. Först fanns det ju då ett dataskydd med det så kallade Safe Harbor-avtalet. Det visade sig vara otillräckligt och lämnade bland annat öppningar för amerikansk massövervakning. Avtalet ogiltigt förklarades av EU-domstolen. EU och USA förhandlade fram ett nytt avtal, The EU-US Privacy Shield, som är nästan likadant som det avtal som följer och som har ungefär samma brister.
Mm.
Men det fanns ju vissa saker som hände kring detta. Till exempel så i USA, nu ska vi se om jag hittar namnet på den. Just det, The US Privacy Act antogs i USA som gav möjligheten att ge utlänningar samma integritetsskydd som amerikaner. Det är alltså en amerikansk lagstiftning. Och den lagen kan man väl säga var väl i princip åtminstone delvis ett beställningsjobb för att möjliggöra det här EU-US Privacy Shield.
Aha, så Privacy Act i USA är en ganska ny lag alltså?
Ja, just det.
Och den är inkorporerad i det här med EU-US Privacy Shield?
Ja, fast inte längre.
Aha.
Därför att en av de första sakerna president Trump gjorde, det var att med en executive order om public safety i punkt nummer 14 upphäva princip allting som sägs i the US Privacy Act om skydd för dataskydd för utlänningar.
Mm.
Så att nu är vi tillbaka i en situation där USA inte garanterar något dataskydd eller skydd mot massövervakning för utlänningar, och det sätter ju då situationen för persondata som överförs från Europa till USA i en rävsax igen.
Ja, det låter som att det drar undan mattan lite för det här som EU har förhandlat fram under så många år.
Ja, som EU och USA har förhandlat fram, för att USA är ju de som har varit angelägna.
Mm.
För det är amerikanska företag som vill vill ha rätt att kunna skeppa europeiska persondata över Atlanten till USA.
Ja, det är 1500 amerikanska företag som har skrivit under det här avtalet hittills.
Ja, precis.
Och det är väl för att de hellre vill behandla europeisk data i USA. För nu blir väl alternativet att de måste behandla de data i Europa då?
Ja, eller sluta göra affärer helt och hållet.
Mm.
Och jag menar, det är ju lite mixed emotions här, för att EU-US Privacy Shield var inget bra avtal, och nu är det möjligt att Trump har dödat det, men det är ju dödat på ett sånt sätt så att det är ju liksom dåligt för näringslivet.
Ja, det är många såna här executive orders som han har skrivit hittills, president Trump.
Precis. Om vi ändå pratar om Trump. Nu ska vi se här. Vi har flera saker. Jo, vi har ju tidigare talat om att Obama-administrationen införde en möjlighet att man kan få lämna ifrån sig, eller uppmanas att lämna ifrån sig, lösenorden till sina sociala nätverk och sina mobilkontakter och sånt här när man reser in i USA, om man vill ha en sån här förenklat inreseförfarande. Och detta ser nu ut att bli obligatoriskt. Mm. Och det är ju kopplat till det här inreseförbudet som är så debatterat just nu. Där ett antal medborgare med medborgarskap i ett antal länder inte tillåts resa in till USA. Det där ska ju gälla i 90 dagar. Och det bygger ju egentligen på en lista över länder som togs fram under Obama-administrationen det också.
Aha. Så allt det här är idéer från Obama-administrationen, men som Trump förverkligar eller skärper?
Precis. Och det var ingen som protesterade under Obamas tid mot de här sakerna, men nu håller det på att bli ett jävla liv. Men i alla fall, när det här reseförbudet för vissa länder upphävs om 90 dagar, eller efter 90 dagar, då kommer förmodligen, ja, Vita huset flaggar för att då kommer sådana här åtgärder att sättas in istället, och då kommer förmodligen även att drabba oss svenskar och alla andra som reser in i USA. Du kommer alltså att bli tvungen att lämna ifrån dig lösenorden till sociala media, dina mobilkontakter, även din surfhistorik talas det om. Hur nu de skulle kunna få tag i den, eller hur man överlämnar den till myndigheterna.
Enda lösningen är ju att koppla ner sig helt från internet, men då blir man väl högmisstänkt istället. Men det här ska ju gälla amerikaner också, läste jag. Och därför är det väldigt kritiserat.
Ja, vi får väl se vad som kommer ut ur kvarnen här. Men som sagt, man ska ju se upp när regeringar börjar införa sådana här saker. Därför att rätt vad då är det, så har man en annan regering.
Mm.
Man ska aldrig ge staten verktyg som kan missbrukas för att förtrycka människor eller kränka människors integritet på ett skadligt sätt om de kommer i fel händer.
Mm. Nej, det ska man aldrig göra. För mig blev det här en liten ögonöppnare, för att jag insåg att när regeringar börjar att säga att saker är frivilliga, så ja, det kan gå ganska snabbt till att de inte är frivilliga längre.
Precis. Och om vi fortsätter indirekt på Trump-temat, så har vi lite saker om big data som jag har länkat till från bloggen hax.5july.org om big data och psychometrics. Och det är ju som så att en forskare på Cambridge som heter Michael Kosinski.
Michal Kosinski, från Polen.
Konstruerade en mätmetod för att med rätt lite input kunna dra slutsatser om människors psykologiska profil på olika plan i olika aspekter. Och Det här är då någonting som har plockats upp av bland annat ett företag som heter Cambridge Systems. Och de har i sin tur applicerat detta för anpassad, mikroanpassad annonsering. Där man till exempel, när det har använts i USA, har man vänt sig till, om det har handlat om vapen, om man har vänt sig till en mer liberalt sinnad person, så har man kanske då spunnit på idén att man behöver vapen för att skydda sig mot brottslingar som kommer in i ett hem, ens hem. Medans om det har varit att tillåta vapen och det riktar sig till någon redneck republican, så har det varit en pappa som är ute i skogen och jagar med sin son eller något sånt där. Så att man får alltså fram profiler som gör att man kan individanpassa kommunikation och propaganda. Och detta har då tydligen använts i två fall. Dels vid Brexit-omröstningen från lämnarsidan, och dels under det amerikanska presidentvalet av Trumps kampanjstab.
Det har alltså använts skarpt. Ja. Och vad är det de gör? De skannar av... för att de som annonserar på Facebook till exempel får ju en mängd information om användarna. Ja. Och det är där de alltså kan dra ut de här, alla de här fakta.
Så här, i USA så har du inget persondataskydd. Så all data om människor går ju att köpa i princip. Och det är ju då inte bara vad man gillar eller ogillar eller hur man interagerar på Facebook. Det finns ju massor med andra parametrar som går att stoppa in i det här. Till exempel mobilpositioner, rörelsedetektorerna i telefonerna kan ge massor med information.
Så allt handlar bara om hur smart man är när man drar ut den här informationen och gör något av den.
Precis, och då har det visat sig, och det är det som Kosinskis forskning har visat, att det räcker med rätt lite information för att få en rätt god profil på folk.
Okej. Ja, och så hade ju han satt upp sitt eget test där på Cambridges hemsida, där man kunde, om man loggade in med Facebook, så kunde den gå igenom hela ens publika profil och säga då vilken hudfärg man har, om man är man eller kvinna, och i princip vad man röstar på.
Ja, precis. Och rätt mycket personlighetsdrag.
Och det har du gjort.
Jag gjorde faktiskt det här testet igår kväll. Och det första testet, och det vill då visa på pointen att det krävs rätt lite information för att kunna dra de här slutsatserna. Det första testet byggde på 60 Facebook-interaktioner som den valde ut. Och då fick jag en profil på mig själv som verkar stämma hyfsat stort i stora drag. Sen gjorde jag då även, för att kolla av det här, en betydligt större profil där man själv får svara på massa frågor, 100 frågor, och sen så får man svara på film- och musiksmak och tv-seriesmak och sådana här saker.
Ja, då är det inte så svårt att göra en profil.
Nej, precis. Men det visar sig då att när man jämförde och la de här över varandra, så det som kom från bara liksom 60 stycken Facebook-interaktioner stämde liksom väldigt, väldigt väl överens med resultatet från det stora testet.
Aha, de kunde gissa rätt på hur du svarade på de där frågorna, med andra ord.
Ja, det var väl i princip bara på karaktärsdragen, om jag är impulsiv och spontan eller organiserad och hårt arbetande.
Fast det kanske de vet bättre än vad du själv vet, Hax.
Det är möjligt. Men där sa det första testet att jag var impulsiv och spontan, och det andra testet att jag var mer organiserad och hårt arbetande. Men i övrigt i de här olika karaktärsdragen som målas upp i proven eller testen, så var det förvånansvärt rätt vad jag kan bedöma det. Och då även det testet som gjordes med så här, ett mycket litet urval av Facebook-interaktioner. Så att,
men det här med hudfärg och kön, det kom inte ens upp i testet, eller?
Då?
Gissade de rätt där?
Ja, det gjorde jag. Jag var till 79% man. Och det här är ju någonting som vi kommer att få se rätt mycket av. Dels i vanlig kommersiell annonsering naturligtvis. Men även då när det gäller politik, och det gäller ju som när det gäller all annan information, att vara medveten om sånt här och hålla ögonen öppna. Därför att det är ju helt nya kommunikationsverktyg. Och man kan väl också säga att det är kommunikationsverktyg som är, om man ska omsättas på stor nivå och anpassas, alltså man ska dra slutsatser om väldigt många olika individer, någonting som är förbehållet stora företag och stora politiska partier som har mycket resurser.
Mm. Ja, just det. Just för att det är de som kan dra ut något ur den här datan då.
Precis.
Ja, det här, man inser ju liksom varför Facebook med flera finns.
Jo.
Alltså att det handlar bara om att sälja annonser. Och vi är ett gäng människor som har gått med i en annonsgrupp helt enkelt.
Precis. Och det är ju genom den här tekniken som då Trumps framgångar har förklarats.
Mm. Ja.
Eller ja, en av förklaringarna ska vi säga.
Precis, jag gjorde också det där testet, men det fanns inte tillräckligt mycket data om mig. Jag vet inte om det är väl positivt.
Ja.
De kunde inte dra några slutsatser för de ville inte gissa, skrev de.
Men sen om det finns mycket data om världens mest uppkopplade man som du har studerat lite närmare, eller hur?
Ja, jag vill bara egentligen tipsa lyssnarna om en artikel som jag läste på idg.se om han som kallas då för världens mest uppkopplade man. Och ursäkta, nu måste jag kolla vad han heter. Chris Dancy. Eller Dancy.
Chris Dancy.
Ursäkta. Det var en väldigt intressant artikel om han hade väldigt intressanta framtidsspaningar där han i princip räknade ut alla som är över 40 idag, det vill säga båda av oss, och sa att de stora vinnarna i framtiden kommer vara de som är under 10 år idag, för att han såg en backlash komma, ja det var väl i och för sig inte så svårt att se, men en backlash till det här skärmtittandet och smartphone-användandet, och menade att de som föder barn idag kommer uppfostra, eller rättare sagt de som är 15-20 idag kommer uppfostra sina barn helt annorlunda beroende på hur, eller baserat på hur kvaddade de själva har blivit av att bara ha släppts lös med sina skärmar dygnet runt.
Men han blev väl lite deprimerad själv, men han förutspådde väl samtidigt att morgondagens generationer kommer att få en bättre upplevelse än vad vi har.
Absolut, det var ju det som var poängen. Jag ska väl gå tillbaka lite också och säga att han är känd för, och anledningen till att han kallas världens mest uppkopplade man är att han sedan 2008 har gjort det här så kallade spelifierandet av livet till sin ledstjärna, så att han mäter allting, sömn, hälsa, vikt och så vidare. Och han började väl med det för att han var helt nedgången och halvt knarkare liksom. Och det här hjälpte honom upp och han blev helt besatt. Och det vet ju jag, man kan ju bli helt besatt av spelifieringstänkandet. Jag mäter också hur mycket jag sover och
hur mycket du cyklar.
Och hur mycket jag cyklar, och det är ju skitkul. Det gör ju att man sporras och fortsätter. Men vi länkar till den artikeln, för att det är inte så mycket mer att säga om den, men det var ändå en väldigt intressant framtidsspaning. Och när jag ändå är inne på lite kulturtips så vill jag också tipsa om dokumentären Förbjudna filmer som går att se på SVT Play nu. Det är en tysk dokumentär om att Tyskland faktiskt har ett antal förbjudna filmer från nazitiden. Alltså det är dels är det rena propagandafilmer, men framförallt är det spelfilmer, men som bara hade ett propagandasyfte. alltså där judar eller polacker framställs som ja, i väldigt dålig dagar helt enkelt, som inte värda att leva. Och de här filmerna gjordes ju, de var faktiskt väldigt subtila. Man blir väldigt påverkad av dem än idag, säger de som ser dem, för de visas ju ibland för gymnasieklasser i kontrollerade former så att säga, med diskussioner före och efter. Men de är förbjudna i Tyskland, och det är ju väldigt fascinerande att man faktiskt tycker att de är så farliga.
Och det intressanta är ju också att om man förbjuder människor att se dåtidens propagandafilmer, då finns det ju inget sätt för dagens generationer att känna igen liknande propaganda idag.
Nej, precis. Exakt. Det var ju det många sa också, att därför är det dumt att förbjuda.
Ja.
Bara som ett av alla skäl till att det är dumt. Så här, ursäkta om jag var lite frånvarande nu och att vi drar ut på tiden, men det beror på att jag sitter och laddar om sidan här, patentochmarknadsoverdomstolen.se. Och den är väldigt seg, så jag tror att det är många journalister som vill ha de här rafflande nyheterna. Jag fick reda på från Mediepodden att det är idag som nyheten ska släppas. Jag hoppas att de har rätt. Men jag gör ett enda försök till här. Nej, det får komma senare under dagen. Men det är en viktig dom, för ifall det skulle vara så att de går på filmbolagens linje, så innebär ju det att ISP:er måste börja blockera och censurera.
Ja.
Men
och så kan vi inte ha det.
Nej, det kan vi inte. Men det får vi följa under dagen.
I nästa veckas sändning.
Vi kan också säga att ni kan inte se det här avsnittet på video, för vi har slutat med det. Däremot kommer vi göra kortare videosnuttar, och det får ni se senare.
Ja.
Ha det bra tills nästa vecka. Hej då.
Hej då.